Jesus levde ett andefyllt liv. Det kan vi konstatera när vi läser Bibeln. Ett faktum som profeten Jesaja inte förbiser. Han som klarast tecknar den profetiska bilden av Jesu kommande. Först tecknar han för oss jungfrufödelsen. Den unga kvinnan ska bli havande och föda en son, och honom ska du ge namnet Emmanuel, Gud med oss. Och så ger han oss innebörden av detta underbara namn, då han säger: ett barn var det oss fött, en son blev oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Och så kommer han vidare i sitt profeterande med detta Herrens ande över Jesus. Han säger: ett skott ska skjuta upp ur Isaias avhuggna stam, och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila, vishets- och förståndsande, råds- och starkhetsande, Herrens kunskaps- och fruktans ande. Det är inga tillfälligheter som utspelar sig när Jesus kommer, utan det är en uppfyllelse av det profetiska ordet. Och själva grundförutsättningen för att Jesus skulle komma till oss fanns i den helige ande. Maria, hon fick höra: helig ande ska komma över dig, och kraft ifrån Gud ska överskygga dig. Därför ska det heliga som var det fött kallas Guds son. Ja, det är jungfrufödelsens dynamik och verkställan. När sedan Jesus står redo att träda in i sin tjänst, så sker det genom den helige andes kraft och smörjelse. Vi vet hur det var vid skapelsen, hur Guds ande svävade över vattnet. Men här sänker sig den helige ande ned över Jesus och förblir över honom. Och det blev som profeten Jesaja uttryckte det: på honom skall Herrens ande vila. Och han sa också: på hans skuldror skall herradömet vila. Det är så underbart det här. Ingen stress, inget uppjagande, inget sökande efter ett viloplats. Utan Guds ande fann denna vila i Jesus som Jesaja profeterat om. När Jesus blev döpt av Johannes vid Jordan, så öppnades himmelen och den helige ande sänkte sig ner över honom i likamlig skepnad som en duva. Och så kom rösten från himlen: du är min älskade son, i dig har jag funnit behag. Gud gav vittnesbördet över sin son: du är min älskade son. Och i rösten från himlen uttrycktes Guds välbehag över Jesus. I dig har jag funnit behag. Och detta är steget för Jesus in i den tjänst Gud hade sänt honom till, avskilt honom till och kallat honom till. En tjänst som inte kunde läggas ovanpå våra mänskliga villkor. Utan han blev frestad i allting, lika som vi, dock utan synd. Så när Jesus vände tillbaka från Jordan, full av helig ande, så fördes han genom anden omkring i öknen och frestades av djävulen under 40 dagar. Så den helige ande visade honom inte en lätt överkomlig väg, utan han blev förd in på frestelsens oerhörda område, där ingen av våra frestelser gick honom förbi. Och segrande vände Jesus i andens kraft tillbaka till Galileen. Det är upptakten till hans tjänst ibland oss, där han fick dela våra villkor. Sedan möter vi honom i Nasaret, där han var uppfödd, och på sabbatsdagen gick han in i synagogan som han sed var, och där stod han upp till att föreläsa. Och då räckte man till honom profeten Esajas bok, och när han öppnade boken fick han se det ställe där det stod skrivet: Herrens ande är över mig, till han har smort mig. Han har satt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva det förtryckta frihet och till att predika ett nådens år från Herren. Det här var ingen ytlig gudstjänst, utan här var Guds ord dominerande. Och Jesus föreläser, och så säger han: idag är detta ord fullbordat inför edra öron. Tänk dig ett ord som stått skrivet i cirka 700 år fullbordas i ett ögonblick här i synagogan. Kort sagt, därför att Jesus var där. Ordet handlade ju om honom. Och det var inte tomt ord i skriften. Det har stått där i generationer, och generationer har levt i förväntan på dess uppfyllelse. Och nu var ögonblicket där. Ordet fullbordat inför deras öron. Det som var i synagogan hade säkert hört detta ord uppläsas en mängd av gånger. Och det fanns säkert flera som uppläst detta profetord i synagogan utan reaktion. Men nu tog det skruv. Jesus la ihop boken, gav den till tjänaren och satt sig ned. Och vad hände så? Jo, allas ögon fästes på honom. Det gav honom alla sitt vittnesbörd och förundrades över det nådens ord som utgick ur Jesu mun. Och vi möter en öppenhet som snart skulle förbytas i vrede. När de förundrade sig över det nådens ord som utgick ur hans mun. Förundran över Guds ord är gott, men aldrig tillräckligt. Ordet måste få ingång i oss, och det sker genom tron. Men här uppträder tvivlet med sitt frågetecken och biter sig fast i hjärtana. Och så säger man: är då denne inte Josefs son? Vad var annorlunda? Jo, smörjelsen. Här var mer än Josefs son. Här var han som Gud helgat och sänt i världen med den helige andes smörjelse till fullbordande av skriftordet. Och Jesus säger, helt visst ska ni vända mot mig det ordet, läkare, bota dig själv, och säga, sådana stora ting som vi hört var gjorda i Kapernaum, sådana må du göra också här i din färdningsstad. Och så tillägger han, sannerligen säga er, ingen profet blir i sitt färdningsland väl mottagen. Vi kan lugnt räkna med att det var inte ett psykologiskt avläsande av stämningen i mötet här i synagogan som Jesus gjorde, utan det var den helige andes klarhet av situationen han här uttrycker. Och allvaret för oss borde vara, är den helige andes atmosfär ibland oss, eller är det en atmosfär av vår egen förträfflighet? Jag har sett detta. Tvivlet har sin nonchalans och otron sin vrede. Det ligger där under ytan och kan proppa upp i de mest oväntade situationer. Och det är verkligen så här att en mans vrede kommer inte åstad vad rätt är inför Gud. Jag tänker på profetordet från Jesaja. Vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Man hade hört ryktet om Jesus från Kapernaum, om det stora ting som var gjorda där. Och så ligger det liksom på lur. Det här vill vi se också här om vi ska tro. Otron är en inskränkt företeelse. Den vill se, den vill känna. Och nöjer sig inte med Guds uppfyllelse inför deras öron. Tron däremot har perspektiv utöver det egna staketet, den egna stadsgränsen, det egna landgränsen, och upplever genomslagskraften i det som predikas. Tron kommer av det som predikas, och det som predikas kommer i kraft av Kristi ord. Och det är så viktigt att ta till sig Jesu ord. Här punkterar det deras egen förträfflighet. Och det finns inget som är så motbjudande för Gud som vår egen berömmelse. Han vill inte att något kött ska kunna berömma sig inför Gud. För vad har vi som inte har blivit oss givet? Och här ligger alltså en kamp mellan kött och ande. Köttet som ser vår egen storhet, men anden som hela tiden pekar på Jesus och förhärligar honom. Jesus slår här upp dörren för glädjebudskapet till en hel värld. Jo visst, det gäller er här i synagogan, varenda en. Men det gäller också långt mer. Det gäller alla människor, till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. och den förundran över nådens ord som utgick från Jesu mun skulle bli en hel världs förundran. Och ännu en av Jesajas profetior skulle gå i uppfyllelse. Jesaja säger: han skall väcka förundran hos många folk. Ja, konungar ska förstummas i förundran över honom. Till vad aldrig har varit förtäljt för dem, det får de se. Och vad de aldrig har hört, det får de förnimma. Jo, evangelium om Jesus, det är en Guds kraft till frälsning. För var och en som tror, först och främst för juden, men så och för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro. Så är också skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Alltså blir frälsningsbudskapet lagt på trons område. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Ja, förundran, den var god. Den var god för judarna. Den var god för oss hedningar. Men den var inte nog. Medan tron på Jesus för oss in i Jesu fullbordade försoningsverk. Anden nöjer sig inte med begränsningar, utan vill ha Jesus utöver en hel värld. Och vi upplever i detta Guds andes vingslag, där Guds ögon som överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Och när han nu vill visa på frälsningens möjlighet för oss alla, så tar han fram två begränsningar från historisk tid. Änkan från Sarepta i Sidons land och Naman från Syrien. Det var dessa två som blev hjälpta och inga andra. Och det är så underbart med Jesus. Han tar begränsningar för att tala om det obegränsade. Han punkterar vår begreppsvärld för att få oss att förstå vad han menar. Det är inte vi som har monopol på frälsningen. Den finns tillgänglig för alla. Den finns uteslutande i Jesus. Så talar han då om att många änkor funnits i Israel på Elia tid, då himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader och stor hungersnöd kom över hela landet. Och likväl, säger han, blev Elias inte sänd till någon av dem, utan allenast en änka i Sarepta i Sidons land. Och många spetälska fanns i Israel på Elisas tid. Och likväl blev ingen av dem gjord ren, förutom Naman från Syrien. Och inför dessa historiska fakta från Bibeln så utbryter ett våldsamt uppror i synagogan, och alla uppfylls av vrede mot Jesus. Tänk, man har alla möjligheter att få uppleva profeten Jesajas ord av glädjens budskap för de fattiga, frihet för de fångna, syn för de blinda och förtrycktas frihet och ett nådeår från Herren. Och så förpassar man allt detta i ett vredesutbrott mot Jesus. Vad är anledningen? Anledningen är otro. Fullbordandet inför deras öron, men med hjärtan av betong. Ingen empati, inget glädjande över andras lycka, utan allt ska ske efter deras eget schema. Så driver man Jesus ut ur staden och för honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggt på. Och så ville man störta honom ned därutför. Men Jesus gick sin väg mitt igenom hopen och vandrade vidare. Vi har sett hur Guds ande vilade över Jesus. Han var smord av Gud för sin uppgift och inget skedde utanför smörjelsen. Och nu finns budskapet om honom tillgängligt för en hel värld. Själv Petrus, som befann sig på taket hos Simon Garvarens hus vid havet i Joppe, fick där lära sig att Gud, han har inte anseende till personen. Ingen är bort de frälsningsmöjligheterna i Jesus. Han får se en linneduk sänkas ned från himmelen, fasthållen vid de fyra hörnen. Och i den fanns alla fyrfota djur och krälande djur och himmelens fåglar. Och han hör rösten: stå upp Petrus, slakta och ät. Han protesterar: bort det Herre, jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Och då kom åter en röst till honom som sa: vad Gud har förklarat för rent, det må du inte hålla för oheligt. Och detta skedde tre gånger efter varandra. Och duken blev strax upptagen till himmelen. Och han hinner knappast smälta synen innan två män knackar på dörren och frågar efter honom. Och anden säger till honom: här är två män som frågar efter dig. Följ med dem utan att tveka, till det är jag som har sänt dem. Du förstår, den helige ande är så angelägen att föra Jesus ut till hela världen. Och så följer han med dem ner till Corneli hus. Han får veta att en ängel uppenbarat sig för Cornelius och sagt att han ska hämta just Petrus. För han ska tala ord till dig genom vilka du ska bli frälst. Och så öppnar Petrus sin mun och säger: nu förnimmer jag i sanning att Gud inte har anseende till personen, utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tas emot av honom, vilket folk han än må tillhöra. Och så fortsätter han: det ord som han har sänt till Israels barn, för att inom Jesus Kristus, som är allas Herre, förkunna det glada budskapet om frid. Det orden känner ni. Den förkunnelse som gick ut över hela Judén sedan har begynt i Galileen efter den döpelse Johannes predikade. Förkunnelsen om Jesus från Nazaret och om hur Gud har smort honom med helig ande och kraft. Honom som vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, till Gud var med honom. Och så talar han om Jesu död och uppståndelse. Och medan han ännu talade föll den helige ande på alla dem som hörde hans tal. Och de fick höra dem tala tungomål och storligen prisa Gud. Ja, det var förkunnelsen om Jesus från Nazaret, om honom som Gud har smort med helig ande och kraft, som satte Cornelius och hans vänner i brand för Jesus. Du, duken fasthölls i de fyra hörnen, och vi har en jord med fyra väderstreck, fylld av människor som behöver möta Jesus. Och det är bara den smörjelse som var över Jesus, och den smörjelse som kan komma över oss, som kan föra Jesus ut till folket. Med en överbevisning i ande och kraft. Låt oss inse betydelsen av smörjelsen över Jesus. Och låt oss inse den helige andes betydelse att förhärliga Jesus och föra Jesus ut till folket.